If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dramatiska teatern står i lågor.
Så dramatiskt du låter det här.
Är det för att jag är thespian själv ju?
Ja, jag förstår. Ja, men det är ju, det är dramatiskt.
Det är dramatiskt.
Det är det.
Och det här låter ju som att det är någonting, en modernare byggnad som brinner. Men det är det ju inte, utan det här har vi ju det gamla huset, Arsenalsteatern som är också.
Ja, det gjorde man.
Därför att det hade varit en national där.
Ja. Ett av de mest profilerade och kända husen i Stockholm under flera hundra år, men idag är det inte så många av oss som vet vad Schutzingen vi pratar om egentligen.
Nej, för när man säger Dramaten så tänker man ju på Dramatiska teatern. Då tänker man ju på en helt annan byggnad. Inte så långt därifrån, men ändå.
Nej.
Det här är någonting annat.
Ja. Det hela börjar ju med det som i grund och botten brinner här. Det är ju alltså palatset Makalös.
Ja. Och jag vet att när jag var mindre så tyckte jag att man hörde väldigt mycket om det här palatset Makalös. Och man fick ju en bild av att det hade varit ett sånt magnifikt sånt här liksom Disney-slott, sagoslott liksom. Och jag vet att jag också hade en bild av att det låg någon helt annanstans. Men det är inte först ganska långt senare i livet som jag liksom blir medveten om var vi faktiskt befinner oss. Och det finns ju också en bild av att hela världen liksom stod runt omkring när det här slottet brakar ihop.
Och det här syntes ju från hela Stockholm.
Ja, det var ju big drama.
Och alltså,
till och med alltså, årstafrun skrev ju sin dagbok om hur hon hör kanoner dåna, eldskott och trummor och hur klämtas i klockor och att hela horisonten lyser upp stan. Men de som står närmast, de ser ju då hur det här gamla sagoslottet, residenset, står i lågor. Så det finns ett kusligt i det där, för att en krusenstolpe skriver då att se hur gräsligt skönt det brinner. Se hur de sprakande gnistorna svävar i luften som stjärnor.
Ja. Men man hade inte så mycket belysning att njuta av. Det måste ju varit något fantastiskt majbra som det fanns på den här tiden.
Ja, dessutom var det, det här skedde ju den 24 november, så det var ju liksom den absolut mörkaste tiden på året som fick då det här. Det har ju varit så mycket stories kring huset, så att man kan ju ana hur de här figurerna, vålnaderna, svävar runt där inne bland lågorna.
Exakt. Vålnaderna från tider som flytt som på något vis. Som gör sista framträdande där.
Ja.
Och jag menar, det är klart att det är en naturligt dramatisk händelse i sig själv. Liksom. Men just det här att folk samlas runt omkring och liksom...
Ja, men de ser vem är det som står uppe i tornet där. Är det inte byggherren själv?
Ja, exakt, ja, den känslan.
Jacob de la Gardie, ja, och hans pappa, den gamla krigssnubben.
Legoknäkten.
Ja, Pontus. Och Magnus som på något sätt tappade kontrollen över allt det här.
Och inte minst Kristina.
Kristina, ja, absolut. Den abdikerade drottningen, den makelösa kvinnan. Ja,
just det. Vi befinner oss alltså i... Om ni som inte redan listat ut det, så befinner vi oss nu i södra änden av det som idag är Kungsträdgården, kan man säga.
Det är avsnitt 17 utav Våra drömmars stad.
Välkomna allihopa, och jag heter Linus Eklund Adolfsson, och med mig har jag Wille Crafoord. Och Staffan Lindfors som vanligt.
Ja.
Och idag tänkte vi alltså avhandla det gamla fina drömpalatset, slottet Makalös. Mm.
Pensionärerna på servicehuset där vi jobbade, Ville, de sa ofta att det var ju en makalös tillställning. Och de använder det ofta, jag minns det nu när vi har tittat på det här, att det hör man inte folk säga på samma sätt nu. Men det ordet har verkligen levt kvar, men godiset framförallt, Cloettas makalös.
Ja, det är ju klart.
Klassiker.
Det enda egentligen motsvarande användande av ordet, det är ju gamla krigsskutan Mars makalös, som från typ alltså 100 år tidigare.
Alltså fartyget.
Fartyget, precis. Och det kallades ju Mars makalös och var ju liksom naturligtvis, det var ju skitstort. Det hade ju en besättning på om det var 600-700 man eller någonting sånt där, med då knäktar och inte bara manskap liksom. Mm. Men vad hände med båten? Jo, den är med om ett sjöslag och där går den under, strax söder om Ölands södra udde liksom. Och det var ju lite snöpligt. Vi går ju under med dunder och brak, exploderar ju. Och jag tänker att den där händelsen måste ju ha levat kvar i folklagren, i folkminnet på något vis.
Det är som mellan 30-talet, våra 30-tal och nu. Mm. Det är lika lång tid som det skeppet seglade till att makalöst stod klart. Och det är inte så lång tid.
Nej.
Men det var ju helt enkelt på 1630-talet som den här riksmarschen Jacob Pontusson de la Gardie satte igång det här bygget.
Ja,
det var det.
Och då kontaktade han en kille som heter Hans Jakob Kristler som då skulle figurera som, ja men, huvudarkitekt.
Ja.
Men den här killen är tysk.
Han är tysk. Han kom från Strasbourg och då är ju han sydtysk. Mm. Men sen så stod han ju för det sydtyska idealet.
Mm.
Och jag kommer återkomma till det, men tidpunkten när det byggdes är ganska viktig här. För makalös
Strasbourg rykte. Ska inte förväxlas med Strasbourg.
Nej, precis.
Nej, men det finns ju någon par kåkar där i Strasbourg som har vissa liknande karaktärsdrag. Alltså rådhuset
tyska
där, vet jag.
Rådhusen.
Som då, för det ser ju lite speciellt ut det här makalös.
Mm, det gör det verkligen.
Och vi kan väl utgå ifrån att här är det är någonstans då gått väldigt bra för.
Mm.
Och den här högaden i Sverige på den här tiden har ju en situation som kanske inte kan jämföras med någonting annat än möjligtvis i Saudiarabien.
Ja, det är
idag.
Ju helt kokobello.
Det är helt jävla galet. Så jag tycker det ska vara rätt roligt att titta på historien. Hur kunde det bli så här?
Ja,
just det.
För jag har också tänkt lite grann på det så här, men okej, det finns ju en bakgrund till varför man bygger makalös.
Ja, och framförallt finns det bakgrund till hur den här familjen, alltså det är ju tre generationer i De la Gardie som står för palatsets makalös peakperiod.
Ja.
Det vill säga den, ja, mitten på 1600-talet. Och det är ju Pontus De la Gardie, den första killen, och hans son Jakob, och sen sonsonen Magnus Gabriel.
Mm.
Det är de tre vi, det här kommer kretsa runt ganska mycket. Och den här Pontus de la Gardie, det var ju en fransman från början.
Mm.
Som, jag tror att han var på väg att gå kyrkans vägar och gick på någon form av klosterskola.
Just det.
När han plötsligt bestämde sig för att bli krigskille istället.
Exakt, och hamnade ju i bland annat Danmarks armé.
Jaha.
Var befinner vi oss i tiden nu?
Gustav II Adolf går fortfarande i kolt, som man brukar säga.
Ja. Det är riktigt.
Så att han hamnar alltså upp vid Nordiska sjuårskriget. Mm. Kan vi naila det? 1563-1570.
Mm, det gör vi.
Och där var det en stormning utav Varberg.
Erik den 14 ska vara kung i Sverige.
Ja, och svenskarna dundrar in. Och här strider alltså den här Pontus. Vi ska återkomma till vad han hette. Alltså Pons Scoupier hette han ursprungligen och växte upp i Languedoc. Och han är då inhyrd som legosoldat på danskarnas sida.
Det är det som är coola. Och det är en hårför kille.
Ja, de åker ju på storsmisk där, danskarna. Och glad i hågen så hoppar då Pons Scoupier över till den svenska armén.
Ja. Det är den militära motsvarigheten till silly season.
Så är det. Och den här killen är inte så silly, utan han är jävligt hård för. Och gör en ångvältskarriär. Alltså, det har ju visat sig på ett obehagligt sätt att varenda batalj som han då är sen insyltad i på svenskarnas sida slutar med blodbad. Vi är så... Ja.
Han är extra alltid en otäck person, troligen. I böckerna så är det faktiskt bara bokstäver som bildar ord. Men skulle man bara få en hundradel av känslan vad han gjorde och hur människor mådde kring honom när han var som värst, så skulle man bli livrädd. Men vi pratar om honom på det sättet som vi kan göra.
Ja.
Mellan 1620 fram till Kristina Kröns ungefär, så genomgår ju Stockholm en förändring som är helt sanslös. Ja. Man brukar ju säga att den som besökte Stockholm kanske när Vasa förliste 1628 och återkom 22 år senare när Kristina krönte 1650 skulle inte känna igen sig.
Nej,
och detta beror ju på de här enorma förmögenheterna som rullar in. Och det är mångt och mycket beroende på de här krigskillarna. Därför att det är ju den tidens klondyke. Att det går bra för en i krig. Och det gjorde det för Pontus Scaupier. Alltså Pontus de la Gardie, som han kommer att kalla sig för.
Alltså slotten flyttar in till Stockholm, skulle jag vilja säga också.
Även slott, det.
Vasaborgar har legat i Gripsholm och så vidare, Kalmar. Men nu så är det nytt folk. Och folk är förmögna och folk har gjort bra ifrån sig och vill vara nära makten.
Ja, men det sker ju alltså inte bara en politisk, utan framförallt också en ekonomisk centralisering som saknar motstycke.
Och inga sitter så säkert i sadeln som krigsherrarna. Därför att kungarna kan de ju till och med byta fram och tillbaka. Och Johan den tredje uppskattade ju den här Pontus enormt mycket. Så pass mycket att han lät honom äkta sin dotter. Alltså Sofia Gyllenhielm, och det vet vi ju sedan tidigare att namnet Gyllenhielm avslöjar att det var
en
oäkta dotter.
Där ringer en klocka här, precis.
Precis, men som sagt, även de oäkta barnen togs om hand. Och att Pontus då fick äkta henne förstärkte ju ytterligare hans maktposition i Sverige och inte minst då i Stockholm. Och där är vi tillbaka i Stockholm. Och där kommer då Jakob de la Gardie, sonen, in i bilden. Som föds då 1583. Och skickas direkt i fält. Ja. Därför att här är någon som ska gå i pappas fotspår.
Exakt.
Och blir så småningom fältherre. Och redan vid 27 års åldern så går det till och med så pass långt att han intar Moskva, den här killen. Ja.
Då är han lika gammal som Jimi Hendrix.
Ja, då är det Jimi Hendrix-åldern.
Han var ju greve av Läcke och friherre på Ekholmen, bland annat. Ja. Och det här är ju oerhörda titlar, helt enkelt. Och fort gick det.
Ja.
Så att han måste ju ha haft kvalifikationer, förstås. Men vem var han gifte sig med?
Ja, han gifte ju sig med Ebba Brahe. Det var ju Gustav Adolfs gamla ungdomskärlek.
Ja.
Men det var ju naturligtvis också, återigen, en väldig ära för Jakob Pontusson de la Gardie, att han fick äkta en sån hög adelsfröken som Ebba Brahe. Och här någonstans så börjar man ju prata om familjen de la Gardie som en fantastisk, fin, högvälboren familj.
Ja.
Vilket ju är en jävla lögn.
Ja, nej.
Dessutom har det ju gått väldigt snabbt.
Ja, men om man tittar på det här, Pons Scaupier, som då hans pappa hette. Scaupier är ju dialektal franska för skomakare. Och det kan ju ge en indikation om vad den där familjen höll på med från början.
Exakt. Men det är alltså skådespeleri. Tittar du på Jaws i James Bond, så han är ju den otäcka, jättelånga och kraftfulla människan. Richard Kiel. Men han kanske samlar frimärken.
Ja.
Så att det går liksom och med sitt yttre och med sina maner vara en roll som blir så jäkla trovärdig, alltså.
Han kan ju vara jävligt farlig fast han samlar frimärken.
Ja, det kan han.
Tjafsa inte med en filatelist i onödan. Nej, gör fan aldrig det. Det är för psyko som sitter där bakom.
Jag skulle vilja nämna Christler igen.
Ja.
Alltså han från Strasbourg. För att han Han var ju otroligt inne på germansk arkitektur. Mm. Och så tog han ju inspiration från allt annat som låg i tiden. Men frågan är vilken tid?
Mm.
Det har sagts att det byggdes på 1640-talet, men det är väldigt viktigt. 10 år tillbaka, han värvades 1630 sharp av De la Gardie.
Mm.
Och då gällde ideal så som det sydgermanska. Och det deras ideal, tittar man på byggnader i de här städerna så är det byggnader med mycket detaljer, ofta halvburlesk kitsch, alltså kitschiga helt enkelt. Och de brydde sig bara om byggnaden, inte vad man såg från den, vad som fanns runt den, som den franska barocken, där trädgårdarna var minst lika viktiga.
Ja, visst.
Utan här gör man ett hus i den andan, för det tycker han kommer att bli väldigt fint. Finare så kan han inte tänka sig.
Nej, men jag tror att om du hade lämnat in byggnadshandlingarna för Makalös idag,
ja,
då hade ju stadsbyggnadskontoret sagt nej.
Nej, precis. Är du galen? Ja,
exakt. På avgiftning också, ja, som bonus.
Exakt. Huset är ju, ja, men det är ju till och med ute på Gröna Lund hade man ju backat.
Ja.
Men jag tycker att det är till i någon mån på ganska goda grunder. För att som det där är byggt, det är ju någonting som är lite pårökt, men det tycker jag.
Det är extremt pårökt. Men alltså, kommande arkitekter, Della Valle och Tessin, hade ju en syntes, heter det.
Ja.
Mellan även det här. För att man fortsatte ju att göra romare på taket till riddarhuset.
Jag kollar bara på Norrmälarstrand. Det står ju några gubbar på taken där.
Ja, de till och med där liksom.
Men någon legend, när Jakob då har börjat bygga alla de här enorma palatsen. Han bygger ju Läckö, han bygger Jakobsdal, ja, som vi idag känner till som Ulriksdal.
Det byggde han ungefär samtidigt som Makalös.
Ja, de ägde Drottningholm också.
Ja.
Då stod ju visserligen inte Drottningholms, som vi vet, Tessins slott stod ju inte där då.
Nej.
Men i alla fall så 35 så står ju alltså Makalös då, palatset Makalös, lite grann på plats.
Mm.
Och då sägs det att Jakob lät sig ro ut på Strömmen.
Just det.
För att betrakta sitt nybyggda fantastiska palats. Och när han tittar upp mot den nedåtgående solen för att se hur den speglas i det här enorma koppartaket, så är han blind.
Tänk om reflexen var så kraftig, det var södersol och rätt in i via det här koppartaket.
Ja, det brukar ju ofta finnas något par uns av sanning i varje historia, men i alla fall så såg han ju det här som en förbannelse. För att han hade byggt ett palats
som var ett bländverk.
Som bländade dessutom mer än vad kyrkan bredvid gjorde. Så ställde kyrkan i skugga. Ja. Så då rustade han upp kyrkan. Och,
ja, nytt tak, alltså tornet. Hela tornet, kom precis. På
det. Så att, och då enligt legenden skulle han ha fått sin syn åter.
Ja. Ja. Det här är ganska typisk biblisk liknelse.
Väldigt typisk.
Men jag tror mycket, jag kan mycket väl föreställa mig att det är livligt, kan föreställa mig att det är helt sant. För som, nu är vi här uppe på Mariaberget. Jag är ju född och uppvuxen här på Bastogatan. Och jag har ju på andra sidan vattnet den här liksom kronskapelsen nere vid Stockholm Waterfront. Av sådana här blanka rör. Och när solen ligger på så blir man ju faktiskt bländad.
Då känner du dig som Jakob.
Då känner jag mig som Jakob De la Gardie. Nej, men och det är en mycket mindre skapelse, den ligger mycket längre bort. Och det är faktiskt så starkt så att jag kan inte liksom titta ut åt det hållet.
Hur många kyrktorn har Linus skänkt till Stockholm?
Ja, verkligen, inte ett enda. Nej. Liksom. Nej, men jag har sett liknande saker när man just lagt
om koppartak. Men om jag följer din tanke där och följer tillbaka då till det här, låt säga 1650-talet, när Jakob De la Gardie börjar bli gammal, när vi kliver in i hur det verkligen var, och vi lämnar de bibliska liknelserna därhän, så är det ju faktiskt att han hade en ögonsjukdom. Och Ebba Brahe, hans hustru då, som var lojal vid hans sida in till the bitter end, tar ju hand om honom och matar honom som ett litet barn, och förklarar alla de här lidandena som han går igenom. Och då, för att verkligen sätta ner verklighetsstaven i marken, så gör de ju allt för hans syn. Mm. Bland annat tar de dit en kurländsk bonde som har rykte om sig att kunna fixa såna här grejer. Som utför en operation under, citat, omänsklig pina. För bonden är nämligen expert på att sticka starr.
Ah, okej. Okay. Troligen veterinär också. Det känner de inte till. Och jag skulle vilja återvända lite grann till hur Makalös såg ut. För att vi måste skapa oss en bild här som vi kan leverera. Två våningar och ett tak på 3-4. Bara det är ju helt konstigt, som vi har sagt.
Mm. Ja, men det du menar där, det är att det är två våningar i en ganska låg byggnad.
Ja, egentligen är det.
Men när taket sen sätts på som en jättelik ostkupa. Uh-huh. Det är först då som huset får sina proportioner. Liksom.
Jag tänker mig med en halv meter långa ben. Och en och en halv meters överkropp. Ja. Det är skrattspegel.
Alltså, verkligen.
Jo, eller en hatt på 1,20.
Ja, ja. Alla som rodde ut och tittade på det måste bli blinda av chocken. Att se detta... fantasifoster. Mm. Helt enkelt. Och det skulle ju visa Delagardis yrke. Alltså det var ju fresker av fältläger och krigssituationer och kanoner. Mm. Och fanarnas moster där.
Och så får du någon konstig liten hatt också. På...
Ja, men exakt. Som om inte det vore nog så lägger de ett lusthus på toppen.
Mm,
ja.
De gör det.
Bara för att man kunde.
De har gjort sitt bästa. Men så,
vi ska inte vara för orättvisa mot Makalös. Nej. För att det är ju så att det är klart att det skulle vara jäkligt mysigt att sitta där uppe på lusthustoppen och betrakta 1600-talets Stockholm. Och inte minst så hör man ju musiken nerifrån salongerna, därför att de hade ju en hel del ganska fantastiska fester på det här stället. Mm, ja. Och det berättas ju saker här som får mig att rodna. Om hederstunder och så vidare.
Ja, de hade en del rum att vara i.
Ja, den sysslar med förvånar mig inte minst.
Nej, men så att vi får väl anta att det avnjöts en och annan härlig stund i de här sammanhangen. Ja. Även om det på gatorna utanför låg folk och svalt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men alltså, om man ska summera lite grann här kring Makalös. 1635 så bygger man platset. Mm. 1652 då så dör Jakob de la Gardie. Mm. Och Magnus tar över.
Mm. Yes. Om man går in i rullorna så hittar man aldrig någon ur familjen de la Gardie nämna huset som Makalös.
Nej.
Utan man pratar om det stora huset och det man vill att det ska heta är ju fältherrens hus.
Just det.
Och så vidare. Så att det här benämningen Makalös, den dyker alltså inte upp någonstans förrän 100 år senare. Nej. Och då i folkmun. Mm. Så att det finns ju en liten möjlighet att folk plockar upp det här namnet makalöst, kanske ironiskt.
Mm. Ja,
för att det är ett sånt jävla skrytbygge som är anskrämligt. Mm.
Det är helt enkelt rent fult. Och frågan är, här var det så otroligt mycket tokiga figurer och det var så många stenhuggare anställda. Det var ju fristående konstnärer i och för sig under överinseende av Kristler. Men alltså, folk fick fria händer och som sagt, den de var anställda hos var blind. Så de kunde verkligen jobba fritt.
Och på taket är det en jättestor boll av ost.
Naturligtvis gör man ju utsmyckningarna sist. Och då är min gissning att Magnus Gabriel De la Gardie har klivit in.
Ja.
Och Magnus Gabriel De la Gardie är ju helt klart en kille som sätter pärlor på diamanterna.
Mm. Mm.
Därför att då har de här rikdomarna förkovrat sig till den mått att det är helt sinnessjukt.
Ja.
Och vi befinner oss då i en del av tiden och historien, mitten på 1600-talet. När de här sociala motsättningarna i samhället växer ju lavinartat. Vi har ju en mängd olika extremiteter överallt. Va? Det är galopperande statsskulder. Hovlivet har aldrig varit så slösande. Det är adelsmän som frossar på ett...
Alltså det är ju dekadent direkt.
Titta bara på killen som var kung där då så småningom. Alltså Karl den tionde kliver ju in efter Kristina. Mm. Och det är ju den liksom mest glufsande människa som vi överhuvudtaget har satt sina fötter i paskor.
Ja, ni vet att idag är det ju semmeldagen.
Ja, det är det.
Ja, det hör ju mer Adolf Fredrik till.
Ja.
Men åter i alla fall till Magnus Gabriel. Så... är ju han på väldigt god fot med Kristina.
Mm.
Och vi får inte glömma Kristina när vi pratar om makalös.
Mm.
Därför att jag har en känsla utav att just det här själva ordet makalös dyker alltså inte upp förrän i ett sammanhang med just Kristina.
Mm. Just det.
För Kristina, vad var hon?
Makalös.
Ja,
ja.
Hon var ogift. Och ville, gjorde liksom en stor manifestation av att hon inte ville gifta sig. Och är man inte gift så är man makelös.
Ja, exakt så.
Hon lät ju alltså till och med slå en medalj över sig själv så småningom när hon hade flyttat till Rom. Med just inskriptionen makelös.
Fågel Fenix på baksidan, på frånsidan. Och sen så henne som Minerva på, alltså kraftfull i sin romerska... hjälm.
Mm.
Det är ju skrivet med grekiska bokstäver.
Exakt, det är det.
Mm.
Makelos.
Och det ordet finns ju inte på grekiska, läste jag någonstans förstås. Liksom, det finns inte ens en koppling till grekiska. Så att hon hade humor. Under de 4 år som hon hade slottet, makalös, hon har residerat där, så var det faktiskt inte hon som just residerade där, utan hon skickade sin mamma på undantag, Maria Eleonora, för att de kom inte överens. De gillade
Nej, då var ju, mamma var ju också makelös.
Mm.
Eftersom hon hade förlorat Gustav Adolf där 1632. Och Kristina gillar ju inte henne alls. Alltså.
Där har man ju en möjlig teori då. Att i så fall faktiskt skulle vara Kristina som också började använda ordet makelös om slottet. Därför att hon har satt sin makalösa eller makelösa gamla morsa där. Och inleder den här lite nedlåtande tonen kring huset. För det har ju sen också fått en ganska lite styvmodlig behandling, tycker jag.
Ja, verkligen.
Var det inte det? Liksom, det...
Ja, hur man kunde 1740, nu hoppar vi lite, men först att ta bort taket och bygga om det och sätta på järnplåt tak och höja en våning. Och det har man väl gjort med många hus, Färsländska palatset bland annat. Har ju...
Ja, först då blev det ju snyggt, om jag ska vara helt
ärlig. Ja, alltså, så är det ju också. Faktiskt,
det var väl Håleman som snajdade till det där då. Då tyckte jag i mina matmätt som jag kan nog tycka att det är roligt med knäppa hus.
Mm.
Men om vi nu ska prata om vackra byggnader, därför att du säger styrmodligt behandlad, Linus.
Men det var ingen som ville bo där.
Nej, jag förstår vad du menar. Därför att på plats och då så var det ju alltid så att det uppstod problem med huset och vilka som skulle vara där och vad som sen hände. Men det är i efterhand har vi ju lyft upp det här till någon slags Alibabas...
Ja.
Det är en saga. Ja. Och då har man ju en tendens att glömma verkligheten. Och om du frågar en arkitekt, du behöver inte gå längre fram i tiden än till Nicodemus Tessin, den äldre. Just. Han var ju visserligen ung då och visste inte om att han skulle bli Nicodemus Tessin, den äldre.
Nej.
Men han blev ju bland många byggherrar ombedd att bygga om Makalös. Och det här var ju fortfarande på Magnus Gabriels tid. Men då sa han nej. Och det finns alltså citat från Nicodemus Tessin där han säger att Fältherrens hus var en tämligen vanskapelig byggnad.
Han skrev det och hans största uppgift var nog att försöka göra det lite mer normalt, att kunna göra en omgivning, trädgårdar och sånt också. Så han skissade ju även på omgivningarna och säga, kan man inte göra någon sorts ram till det här? Mm. Och han var väl inte så intresserad av Wender Dieterleins riktning från Strasbourg. Den var ju, det måste ju varit ett skämt 30 år tidigare. Liksom. Så att han försökte få det mer barockskt.
Ja, men jag vill gärna få det till, jag vill gärna få det till att ironin smyger in.
Ja.
Och hur kan folket är ju alltid roligt. Jag älskar folket på det sättet. De kommer på sköna prylar. Och hur gör man för att driva med en överklass som är så långt över dem?
Ja.
Och de är så känslösa mot de där som sitter där högst uppe.
Ja, man skojar under radarn liksom.
Ja, då gäller det att skoja under radarn. Och då kallar man någon som ser för jävligt ut som den vackraste.
Mm.
Och kanske ett hus för Makalös.
Ja, men med ironin där så kan man...
Alltså jag har kikat lite grann på Magnus Gabriels personliga räkenskaper.
Mm.
Därför att han var ju storslösarnas storslösare.
Mm.
Och i den här tiden där slösande ändå var en ganska utbredd bransch.
Ja, verkligen.
Och i viss mån till glädje för konstnärer, skulptörer och skräddare och sånt där. Men om du tittar på den här killen, han hade 150 pers i personalen.
Yes.
När han var på resande fot.
Ja, när han var på resande fot.
Ja, annars hade han fler.
Ja.
Oj, oj, oj.
Och jag tycker att bara så här detaljmässigt att vi ska göra ett litet inkik här på några inköp som han gör i samband med drottning Kristinas kröning.
Ja.
Då kan man säga att Magnus Gabriels välstånd står i zenit. Och han kommer då till stan enligt ytterligare ett munvikt ögonvittne, alltså någon form av folkhumor kanske. Mm. Han kommer till stan som en österländsk satrap.
Mm. Oh.
Ja, satrap, vad ska man kalla det för? Mm. Alibaba sa vi förut,
ja, precis.
Det får väl duga.
Ja.
Och då hade han med sig den här berömda silvertronen som han skänker till Kristina. Och står för rätt stora delar av kostnaderna för triumfbågen i trä som de reste vid Norrbro.
Just det.
Men låt oss kolla på den exakta summan för enbart kläderna som Magnus Gabriel och hans hustru Maria Efrosyne låter sy upp för den här festen.
Ja.
Och den utgår alltså till 27 512 daler silvermynt. Mm.
Det är alltså 27 000 stormynt, verkligen, silvermynt.
Ja.
Det fick man mycket för ett enstaka sånt. Ja.
Alltså det här var alltså bara hans och hennes utstyrsel på kröningen. Och det blir alltså motsvarande 4,8 miljoner kronor. Och då är det omräknat bara utifrån någon slags valutaindex.
Ja.
Men tittar man på hur länge man måste jobba på den här tiden för att få ihop de där pengarna. Mm. Då skulle man snarare kunna säga att de här kläderna var värda 180 miljoner.
Mm.
Vad gjorde de med plaggen sen? Sålde de på, vad heter det, Blocket?
Ja, har man tur så hänger väl något där kanske på Livrustkammaren. Ja, dagens säkert. Arsenal.
Ja. Ja. För här någonstans åker ju också Magnus Gabriel Lagarde i princip ut i kylan.
Ja, Kristina har ju hela tiden hållit sin hand över honom. Och ja, det har gått bra för honom. Men det finns då dokumenterat att framåt 1652 någonting. Så fäller alltså Magnus Gabriel några olämpliga kommentarer till Kristina. Och det blir en jäkla en eskalerande konflikt som jag har rotat lite i.
Jag tror att de sa det till henne.
Ja, det är oklart. Men dels så vet vi nu i efterhand att Magnus Gabriel Delagardi putsade lite på sin egen släkts ättetavla. Mm. Det vill säga han hade fuskat till att han var högadel. Mm. Och hans position vill ju naturligtvis han ha intakt. Mm. Men i det här sammanhanget då, just 1651-52 så dyker upp en kille som heter Stenberg. Det fanns ju alltså en del av Prästgatan hette förut i den Stenbergs gränd. Mm. Och vem var den här Stenberg? Jo, det var en streber som snirklade sig in vid hovet. Han hade några luddiga kopplingar till Fallshuset, men han äktade då en av Kristinas hovdamer Katina Ribbing. Och plötsligt så var han i den här galopperande karriären. Mm. Och kunde liksom, det störde ju såna högädlingar som Magnus Gabriel.
Ja, när det kommer andra människor som också snikat sig in.
Så jag gissar att Magnus Gabriel kan ha fällt några syrliga nedlåtande kommentarer om den här Stenberg. Men hör här nu, det vill ju inte bättre att i den här berömda situationen när Kristina druttar i vattnet ute på Skeppsholmen, det vill säga Blasieholmen som vi säger idag. Mm. Det här var ju en ganska, kunde jag ju slutat allvarligt. Och hon var där ute med några amiraler. Och de stod ju, liksom, de kunde ju inte simma dem heller va? Så att Kristina höll ju mer eller mindre på att duka under. Förutom att då den här Stenberg var där. Hovstadmästaren Stenberg var där och kastade sig och räddar henne.
Det är han. Von Steinberg.
Von Steinberg räddar henne. Faktiskt. Och blir därmed då ännu mer populär.
Yes.
Och blir då utnämnd till greve av inte mindre än Enköping. Och i det här läget så får jag en känsla av att Magnus inte kan hålla tand för tunga. Utan fäller ytterligare en kommentar kring den här Stenberg. Och då brister det för Kristina.
Ja.
Ja.
Och som om inte det vore nog så vet jag även att Magnus Gabriel har lagt lite käppar i hjulet för hennes relation till Sparre.
Och då, alltså vad som, hon hade ju, man hade ju en sängkamrat om man var i Kristinas så att säga, position.
Ja.
Någon som också hjälpte till men som också var ett sällskap. Sen kan de mycket väl ha haft en relation förstås.
Mm.
Sen 1675 så kommer reduktionen.
Ja, då är det Karl den XI som sitter vid makten.
Ja.
Och det här drabbar ju Magnus. Nu är det över för Magnus.
Ja.
Mm. Efter i fritt fall efter det här alltså.
Ja.
Vi kan ju dra lite snabbt. Vad är en reduktion? Det är ju helt enkelt så att när kungligheter delar ut, donerar ut marker och tomter och palats etc. etc. så är ju den som tar över efter inte alls skyldig att bibehålla det här.
Nej,
så att det, är helt, det finns liksom någon slags idé om att det kan tas tillbaka när som helst. Och vissa har ju varit mer eller mindre hårda med det här.
Fideikommissstämning, fast hårdare.
Ja, precis. Så att Karl den XI är ju en av de tuffaste här då. Så han plockar ju in till exempel Makalös.
Ja.
Och han plockar in Jakobsdal. Och då får vi inte glömma att då tar han ju saker från sin egen faster.
Ja.
Eftersom Maria Ifrosyne då är, ja, det är hans fars syster.
Mm. Men han hade hjälp av somliga adliga.
Ja, det är klart.
Alltså verkligen som...
Ja. Ivrigt påhejande.
Ja, naturligtvis, det som togs in skulle ju också omfördelas förslagsvis. Liksom.
Men så Magnus Gabriel, han slutar då sina dagar ute på Vänggarn. Jag tycker inte sådär otroligt synd om honom, därför att det är ett rätt schysst ställe liksom.
Det är vackert,
han trampar runt där i sin barockträdgård och tycker väldigt synd om sig själv.
Ja, nej, det är ju inte så att man från hans ställning någonsin sen helt plötsligt hamnar liggandes liksom på Järntorget i trasor och så.
Ja, det är bara att fallet är ju fortfarande lika högt, därför att jämfört med det han hade förut så är ju det här Wenngarns slott som en backstuga.
Ja, visst.
Men det här genomlider han, och det översätter han då till sin poesi, och så diktar han så här: ut ur mörkret kommer jag till ljus, från fattigdom till ett rikt hus. Och nu är det döden han pratar om. Därför att det som är mörkret, det är det här livet han lever som han tycker är för jävligt. Och fattigdomen och så vidare. Och sen så är det döden. Och det är egentligen den andra, eller om det är den tredje versen som är den väsentliga här. Det är den här: jag kommer av ett brusande hav.
Just det.
Och det känner ni igen, va? Det är ju, dels så valde ju Strindberg ut den versen i den här... Alltså psalmen heter "O Jesus, när jag hädan skall". Och jag anses vara liksom number one vad det gäller den kristna trösten inför döden. Och Evert Taube namngav även sin biografi till "Jag kommer av ett brusande hav". Och det som är då slående här, det är ju att se att när vi har ju vår kära vän Wallin,
just det,
den berömde psalmboksförfattaren, när han gav ut då sin version av psalmboken i början på 1800-talet, så skriver han in sig själv som upphovsman till den här psalmen.
Alltså, kan man göra så?
Ja, han hade moderniserat ett par tre ord, men i övrigt intet.
Nej.
Han är en själv.
Ja, han är en själv. Du tog ordet ur munnen på mig.
Wallin stod väl ensam på barrikaderna då? Det fanns ingen som kunde...
Han var stod oemotsagd hela tiden.
Ja, men det är skönt att vi i alla fall får in en själv med det här avsnittet också. Det ska alltid vara en själv.
Men han har en lång gata.
Så ni förstår, man fyller huset med säd.
Ja, det behövdes kanske, men det är ändå att mula ett slott.
Ja,
det är med säd.
Det är lite grann det här jag menar någonstans med att slottet hela tiden hanteras lite styrmoderligt.
Verkligen.
Att de som skulle bo där ville inte bo där, och när ingen bodde där så visste man inte vad man skulle göra, och använde man det till fan vad som helst liksom. Inte ens var det bara liksom som att man använde som residens, alltså mottagning eller någonting, utan det är ju liksom, utan istället, nej, men vi gör ett sädesmagasin av det. Och sedermera och arsenal och även teater så småningom.
Jag vill komma in med en grej som man sa i en insändare i Extraposten 1793, då det hade varit arsenal. För då menar man ju på lite grann att då plötsligt så fick den en hyfsad roll. Den tog hand om Sveriges stolthet i utmärkelser. Ja, Livrustkammare och det som är på Armémuseum idag. Som verkligen var viktigt för svensken då, verkar det som. Så insändaren i Extraposten 1793, när det skulle till att bli dramatisk teater alltså, skrev så här: det stolta palatset skulle nu bli kulissernas skapelseställe. Undervisning för dans, sång, lekar och löjen. Nu förändras alltså arsenalen till en verklig cirkus, avslutar han. Och det var nog... och idag så ser vi, äntligen fick den bli något så fantastiskt och underbart för folket som en teater. Då återtog den sin forna glans, men dåtiden kanske inte tyckte det.
Nej, men jag kan förstå också någonstans att när man bygger liksom nuvarande slottet, så förlorar ju liksom i jämförelse naturligtvis makalös sin glans på något vis. Och blir ju bara en liten stuga på andra sidan vattnet.
Det var ju ändå arsenal i knappt 100 år. Och det är ju det som händer där, det är ju att man rymmer ju ut huset. Man tar ju bort alla öppna spisar och man tar bort balkonger. Så att nedmonteringen börjar ju egentligen redan på 1690-talet.
Det gjorde den.
Det blir ju bara ett skal kvar.
Ja.
Och jag tycker vi kan kliva in där 1793, 1 november som du pratade om, Staffan, när det blir en teater. Då har vi en helt annan kung på tronen, nämligen Gustav IV. Ja, just det. Och ja, kung och kung, han är 15 år i det här läget.
Ja.
Och självaste födelsedagen så firar de ju faktiskt med att inviga nya dramatiska teatern, som det kallas. Men vi säger ju Arsenalsteatern. Och någonting som är viktigt med Arsenalen som vi inte får glömma bort, att därmed döps också gatan utanför.
Just det.
Det är inte Makalösgatan eller Fältherregatan eller något liknande, utan det är Arsenalsgatan. Mm. Och det är då ett 30-tal år senare, 1825, som vi är tillbaka vid att det osar upp lite brandrök genom golvtiljorna.
Då spelas Världsförakt och Ånger.
Mm. Nej, jag trodde man körde Redlighetens seger över förtalet.
Då har vi olika uppgifter här, Ville.
Minsan, ja.
24 november är vi säkra på att det var.
Ja, det är det. Jag menar starkt på att man körde femaktsdramat Redlighetens seger över förtalet. Och vem står på scenen om inte Lars Hjortsberg?
Just ja, det. Precis. Fjärde akten hände det, oavsett vilken pjäs det var. Det här ska vi...
Det går inte att överskatta hur vilken kolossal liksom snubbe det här är. Fixstjärna liksom.
Mm.
Men det är ju alltså den gode Lars Hjortsberg som enligt flera vittnesuppgifter med sitt absoluta liksom självklara sätt och att ta kontroll över situationen och äga scenen med sitt lugn lotsar alla ut ur teatern, hela publiken, fast det bara är en väldigt trång liten liksom entrégång, och lyckas få ut alla utanför.
Det
hade kunnat bli en total jävla katastrof.
Två pigor och en teaterordnans.
Ja, det var tre stycken som brann inne. Men det var ju folk som var personal på teatern.
Ja,
sådär. Men hela publiken som ska utrymmas på en och samma gång genom ett liksom det här smala gattet. Det är lite som att rädda Titanic.
Ja, visst. Han var ju troligen en väldigt duktig talare och deklamerade högt och säkert spelat, så att säga. Nu ombedes, man kan bara liksom tänka sig hur
ja, hans den unge Lars Hjortsberg, alltså, han debuterade ju redan som 15-åring och gjorde då, så att säga, succé när, precis när Gustav III hade gjort statskupp 1787. Så hade de invigde de den lite kortare vägen till Drottningholm,
inklusive tre broar.
Ja, Gustav III:s väg invigdes, och då hade de divertissement, som det heter, lite spektakel och skådespel ut med den vägen.
Ja.
Och där var då en ung
skrivet av
Bellman. En ung 15-årig Lars Hjortsberg spelar Ali.
Ja, Ali Baba är tillbaka.
Ja, som tillber konungen och önskar honom att han kan hålla sin hand över honom. Han gör ju detta till så stor succé att kungen lovar att det ska han göra.
Mm.
Och sen dyker ju alltså Lars Hjortsberg upp på en massa olika ställen. Och det finns så många stories om honom, att han är ju en lurifax. Han snor ju grejer när han uppträder för kungen och sådär. Och åker dit flera gånger. Men då är han så festig.
Ja.
Så att kungen kan inte annat än att garva och låta med att låt gå för den här gången.
Han är, man kan säga, en gunstig junker.
Ja, en gunstig junker som var troligen så charmig att han kunde... Ja. Skulle kunna döda katter och folk hade skrattat.
Ja. Men i det här fallet så var han ju otroligt rådig.
Ja, verkligen.
Och kunde liksom lotsa folk ut ur teatern utan att det blev en större skandal och tragedi än vad det hade kunnat bli.
Nej, han utnyttjade naturligtvis det faktum att han var en stjärna och hade hela publikens totala uppmärksamhet.
Mm. Han var ju lektör också åt Gustav III. Och följde med och var en viktig person. Bibliotekarie. Mycket intressant. Jag har en bok hemma under pseudonymen Brown.
Mm.
Den handlar om Gustav III och hans hov. Även Gustav IV Adolf och hans hov. Denna Brown-boken är från 1818, tror jag.
Spännande.
Ja, det är väldigt spännande att läsa. Skriven på väldigt modern svenska. Och jag undrar om, tänk om det är han. För han blev ju sen en viktig person även administrativt. Alltså han var ju, om jag har förstått saken rätt, chef i någon mån för Dramatiska teatern. Mm. Efter branden, alltså fram till sin död, var det kan ha varit 37. Va?
Men jag undrar lite grann, hur länge stod ruinen kvar? Därför att den finns ju på en fin akvarell. Är det bara ett par veckor eller står den kvar där några år?
Nej, jag tror att den ombads nedrivas ganska fort.
Ja.
Men intressant är när de vid förra sekelskiftet, alltså 1900 kring, grävde för att bygga operan eller utbyggnad till operan. Alltså kanske restaurangdelarna. Då hittade de faktiskt förkolnade rester av ett bibliotek.
Ah.
Och nu tycker jag att det är en festlig grej med det där, för att det stod nämligen i handlingarna just intet om varken bibliotek eller kapell när Makalös byggdes. Och de var ju så noggranna med allt vad som ingick där. Varenda liten grinande gubbe på väggarna.
Liten maskarong.
Maskarong nedtecknade. Så biblioteket kanske, misstänker man, kan ha varit ett teaterbibliotek som tillkom då, eller så?
Ja, men alltså, när det hade brunnit i alla fall så kom ju folk och plockade saker. Det var ju som vilken brandruin som helst, och man hade väl inte alls samma, idag skulle man ju spärra av, men därmed så försedde ju sig hela Stockholm med allehanda fresker och små skulpturer och gubbar och små stenar och vad det nu kunde vara, och allt detta murades ofta in i nya byggen. Så man kan ju än idag se rester utav Makalös inmurat här och där. Och vill man göra det väldigt enkelt för sig så kan man ju bara åka till Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Där man har då gjort installationer med delar utav Makalös. Bland annat en eldstad och även en Minerva-figur och lite fresker och sådär.
Ja, just den installationen, den är närmast surrealistisk i den miljön.
Ja, men det är mycket vackert.
Det, är också, ja,
det som kan intressera dig, Staffan, är ju vid myntkabinettet.
Ja.
Så har man ju en figur inmurad i gårdsmuren.
Ja.
Som är en krigare med romersk rustning. Som ju definitivt är en del utav alla de grejer som kan ha murats in lite här. Där nere i Lund, i någon bro, vet jag att det finns en massa sådana där prylar. Och är det så att någon råkar ha något hemma så kan jag ju bara berätta som kuriosa att en mascaron, storleksordningen, vad man kan säga, en LP-skiva, föreställande som någon figur, såldes alldeles nyss på Stockholms Auktionsverk för ett par hundratusen.
Ja. Det är sant alltså. Vi håller på att jobba med, eller jag är passiv medlem av Kungliga Myntkabinettets vänner. Rädda det kvar där helt enkelt.
Mm.
Och de vill flytta det till Historiska museet, och det vore katastrofalt, för att de har lagt ner så mycket jobb på dels forskningsmöjligheter, men dels utställningen är fantastisk. Säkerheten för de här ovärderliga mynten är fantastisk och så vidare. Så att jag vill bara slå ett slag för det. Var med och rädda det.
Gå dit. Jag tycker vi kan egentligen avsluta med några rader från Krusenstolpe här när han beskriver branden.
Ja.
Sen ska vi naturligtvis kila ner och ta en gravöl i krokarna.
Jajamän.
Därför inte på själva operabaren.
Absolut.
Där vi kan snegla ut på siluetterna utav gamla Makalös.
En annat lämpligt val skulle ju vara att man faktiskt går till där tunnelbaneuppgången skulle ha legat, mitt i trädgården på Makalös trädgård.
Och det är för kallt.
Ja, det är för kallt, men det går att få sig lite vackert, lite gott te ifrån tehuset som ligger insprängt där almarna än idag står kvar, eftersom de inte höggs ner den 11 maj 1971.
Absolut, och det ska vi prata om nästa gång när vi ska gå igenom Kungsträdgården.
Ja.
Men här kommer några rader medan vi vandrar.
Se hur den vita snön överallt i nejden vid det röda skenet glimmar likt diamanter. Se hur elden frossar bland siden och sammet, bland spetsar och flor. Hur dräkter från alla tidevarv, alla punkter på jordklotet, för alla åldrar. Den fullkomligaste jämlikhet råder inom det nedbrända palatsets rykande ruiner. Eldens böljor översköljer dem först, sedan kastar röken över dem sin tjocka mantel. När allt är allt, så är allt allt.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand? Från sura vetravarsdag, minns du breder, högar av sten och sand? Och kajen, vilket liv det var.
Jag vill gärna berätta om Juliana av Hessen-Eschweg.
Det var en hackabajsare. Det vill vi höra mer. Heter Juliana?
Juliana, ja. Det här, så vi måste ju ändå dra upp lite draman som har utspelat sig runt omkring huset.
Och det finns ju gott.
Och det finns det gott om. Och Karl XI, han hade ju naturligtvis ytterligare en enastående vacker kusin. Det är många kusiner på den här tiden.
Ah.
Ja, det är, man kan
så
säga
fräscht.
Kusiner firar sin högtid under de här decennierna.
Oj, om de gör.
Och Juliana då det var en riktig puma. Och en femme fatale vid svenska hovet, och som det alltid uppstod en massa drama kring. Och ett tag så hade hon ju lindat självaste Karl den XI runt sitt lillfinger. Så att det var ju eventuellt på gång att de skulle bli ihop. Problemet var bara att Juliana, hon kuckelurade lite här och där. Mm-hmm. Och plötsligt så hade hon ju blivit gravid med en kille, greve Lilje. Som hade sitt palats inte långt borta, utan vid motsvarande, alltså Malmtorget, Gustav Adolfs torg, mm, idag. Och så hon var ju på spällen, och det här hade ju också kunnat passera lite tyst förbi.
Ja.
Och det inte hade varit för att när hon satt i vagn med sin moder, så gick ju vattnet. Och hon var tvungen att på plats föda barn. Och vad skedde detta om inte utanför palatset, makalös?
Ja. Nej.
Så det här blev ju en skandal utav liksom bibliska mått.
Det förstår jag.
Och naturligtvis så kunde ju inte Karl den XI se på henne med riktigt lika romantiska ögon efter det.
Nej, okej. Nej.
Jag tycker däremot att det är skönt att se under den här tiden där karlar beter sig som sådana sluskar och svin. Mm. Att det är en kvinna som sätter ner foten och också lajar runt lite.
Ja, absolut. Ja, det var, tillhörde nog inte ovanligheterna. Det handlar nog snarare om vad som sedan har gått i historieböckerna.
Ja, det roliga med henne är att hon skickas ju till Holland. Mm. För att, något, jag menar, för att göra sig av med skandalen så skickas hon till Nederländerna. Mm. Och där fortsätter hon att intrigera. Något som blir tulpanodlarnas problem i fortsättningen.
Ja. Ja, ja.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand? Från sura vetravarsdag, minns du breder, högar av sten och sand? Och kajen, vilket liv det var.
Jag vill slå ett slag för Kristinas ord makelös här. Mm. Därför att att vara makalös, om det är en eftertraktad karl med visst välstånd, har ju alla tider varit så att säga någonting eftersökt. Mm. Det vill säga makalös då, han är ogift. Mm. Medan makelös, alltså en kvinna som inte har någon man, har ju blivit sedd på med andra ögon. Men de tiderna får vi hoppas är förbi nu, så att jag tycker vi återinför ordet makelös.
Mm. Ja. Slottet makelös.
Ja, slottet verkligen.
Yeah.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.